Vi säger välkomna till det 127 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Vi sitter inte på mitt kontor, utan vi testar den här veckan att spela in i Malmö musikstudio.
Och det är jättefint här.
Supertrevligt.
Precis, det är en känsla av radiolyx som vi inte är vana vid.
Vi har fått fika.
Nybryggt kaffe och chokladkex.
Just det, en sån här...
Det är inte Casa Ola direkt. Man får dela på någon sorts energidryck eller ett billigare märke.
Men det är ganska mysigt. Vi får se om det blir en vana. Och det är då jag, Ola Söderholm och Ninna Johansson och Jonathan Unge som gör veckans drev, ska vi säga. Mm. Vi spelar in det här på tisdag 8 november, dagen för USA-valet. Ja. Så ni som lyssnar vet, till skillnad från oss, då, hur det har gått.
På himla dålig timing på det här avsnittet. Mm. För vi spelar också in lite tidigare den här veckan än vad vi brukar.
Mm, precis. Men jag tror ändå inte att vi är USA-valsnördarnas go-to-podd.
Alltså Jonathan gråter nu. Han gråter.
Ja. För att jag säger en sån sak.
Jag tittar väldigt mycket, men jag har inte haft något intressant att säga. Jag har bara upplevt allting annat som man har sagt. Det enda som jag tyckte var intressant som jag hade hört, som är ett av de här halmstråen som jag klingar mig själv till. För att använda lite svengelska. Mm. Eller har jag redan sagt det här? Så får vi bara ta bort allting.
Nej, jag vet inte.
Det här med, precis som man säger om Sverigedemokraterna. Och det har sagt det här. Att det finns en massa anonyma Sverigedemokrater.
Okej.
Okay. Som inte syns i opinionsundersökningarna.
Ja.
Men därför är alltid de inte får lika mycket opinionsundersökningar som de får i själva valresultatet. Och det har ju också liksom Trump snackat om.
Just det, att man är rädd för
massan, liksom.
Att såna här, liksom, den här typen av partier alltid underskattar i opinionsundersökningar för att folk skäms när de blir uppringda utav någon och säger att de inte ska rösta på Trump eller SD, och sen så gör de det.
Men
man får ju känsla av att, jag undrar om det funkar med den amerikanska psykologin. Det känns inte som att de skäms.
Nej, för i någon podd som jag lyssnade på, om det var NPR eller vad det var för någonting, så sa de att eftersom landet är så polariserat så umgås alla bara med människor som tycker som de själva.
Mm, just det.
Så det är väldigt få människor som liksom ljuger eller försöker liksom mörka sin politiska åsikt. För det är liksom helt onödigt. Om du går in i din favoritbar så kommer alla andra också säga att de röstar på Trump.
Ja, just det.
Det finns liksom ingen anledning att låtsas att inte rösta på Trump.
Alla har liksom skapat ett sånt socialt sammanhang där skam är omöjligt.
Ja, precis.
Så det är det läget vi har hamnat i. Ja, men jag har inte pratat speciellt mycket om USA-valet i Lilla Drevet, tror jag. Och dels att det känns kanske lite meningslöst att som svensk poddare försöka tillföra något.
Mm.
Att man kan höra dygnet runt analyser från hela USAs elit av kommentatorer och komiker och satiriker. Och så ska jag då komma in där och ta det definitiva greppet på den andra presidentvalsdebatten, eller vad det kan vara. Ja, men det känns lite meningslöst. Det är liksom när någon så här svensk farbror får för sig att nu ska jag skriva en biografi över Adolf Hitler. Mm. tar jag känsligt ett halvår från mitt gymnasielärarjobb för att skriva en Hitler-biografi. Det här kommer nog tillföra något. Se upp alla Ian Kershaw och John Tooland och Anthony Beaver. Här kommer Bengts Hitler-biografi. Den definitiva. Sen tror jag inte att jag har pratat om det så mycket heller för att jag tycker att det är tråkigt.
Mm.
Eller jag tycker att det är intressant med analyser, med förklaringar till fenomenet Trump.
Men inte att göra den.
Jo, men det har ju gjort lite grann. Allt det här med det här Galtan och den sociokulturella konfliktlinjens uppsving och globaliseringens förlorare och så.
Ta det lugnt, Lena Andersson.
Det.
Kul att du nu tog upp saker som du tycker är kul.
Lille.
Blir man ju väldigt nyfiken på vad som är tråkigt.
Okej, det var roligt. Nu går vi till tråkigt-listan. Men när det gäller det här mera liksom, ytliga kommenterandet av personer och det politiska spelet och politiken som dokusåpa, som ju kan vara kul.
Mm.
Men jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt i det här USA-valet.
Okay.
Jag tycker att Donald Trump är det tråkigaste som har hänt politiken. Mm. Han kanske är det tråkigaste som hänt i någon slags dubbelmärkelse, men här menar jag tråkigast på så vis i att göra mig uttråkad.
Okay.
Jag fattar inte alls det snacket med att han skulle vara det bästa som har hänt satirikerna. Mm. Det är en sån fest för alla komiker. Få saker är så lätta att driva med. Jag tycker det är precis tvärtom.
Lätt i lappri.
Nej, men jag tycker bara att det är precis tvärtom. Att det bara känns helt hopplöst och meningslöst och tomt att försöka.
Mm. Mm.
Det är som att allt man säger om honom känns som att sparka in en öppen dörr. Men problemet är ju det här att han i all väsentlighet är ett barn.
Mm.
Han är känslostyrd och narcissistisk som ett barn. Har tålamod som ett barn. Tar lika lite ansvar som ett barn. Har impulskontroll som ett barn. Lika bra på att hantera motgång och kritik som ett barn. Och det är ju inte roligt. Nej. Eller? Jag menar, om det så är då en satirikers uppdrag. Äcklig grej att säga. Men om det är det. Men om det är att så här, dra fram en absurditet i ljuset. Alltså ska man dra fram absurditeter om en sexåring? Det är klart man kan göra. Eller det kan alla göra. Ja. Det gör ju alla som är sämst på humor. Berättar om tokiga saker. Barn de är släkt med har sagt. Om man umgås med en sexåring en hel dag.
Säger du att Mark Levengård är sämst på humor?
Ja, det är det jag gör. Men här, jag har inga problem att sätta ner foten där.
Men här är alltså inte, här är en komiker som inte vill ta ett grepp på det amerikanska valet, men däremot hånar John Oliver för hans lätta satir.
Men det är också... Ja, men han slår väl säkert knut på sig för att försöka göra det ordentligt, men jag tycker...
Ja, jag håller väl med. Hur man gör så blir det inte så raffinerat. Nej. Eftersom det inte går. Eftersom personen som du ska försöka driva med inte är mångbottnad eller raffinerad.
Men det är väl att det blir tråkigt då att man bara ser på honom som en sexåring. Om man umgås med en sexåring en hel dag så beter han sig ju och säger saker som är fullständig dårskap. Men det är ju inte kul. Mm. Ja, men det här med att säga att det finns förmodligen ingen mer tacksam person att skämta om än Donald Trump. Det är ju på samma vis som att det finns inget roligare tv-program då än Kids Say the Darndest Things. Mm. För då är det bara knasigt hela tiden.
Ja, det.
Och det måste ju logiskt sett vara det roligaste. Ja. Jag vet inte riktigt vart jag är på väg. Men om jag ska prata i alla fall om det här då, det här som jag tycker är kul. Mm. Sen, det här som har en liten följetong i några avsnitt. Om det stämmer att Trump-väljare och liknande är globaliseringens förlorare. Vad ska ni prata om?
Jag talar om hjärterum.
Jag ska prata om lite daterade feministiska nyheter.
är det rösträtten?
Fan, ännu en misslyckad framåtpuffning i lilla drevet.
Ja, du vill, jag trodde jag hade lärt dig att man aldrig skulle fråga. Låt dem sitta och hoppas att det ska komma något kul. Kan det äntligen komma något kul?
Läs nu upp din fantastiskt formulerande cliffhanger. Vad var den igen?
Stämmer det att Trump-väljare och liknande är globaliseringens förlorare?
Jag har hört förut.
Ja.
Jag var inne och läste nyheter, som man ju gör om man vill ha pejl på sin omvärld.
Mm.
Ja, ni vet vad jag snackar om.
Känner till fenomenet.
Ja.
Det känns som du bara slår ihjäl tid. har du någonting?
Men då snubblade i alla fall över rubriken ny kritik mot sexistiska annonser i tunnelbanan. Och jag kom på mig själv med att inte känna ja eller hur, utan snarare gud vad daterat. Jag behöver inte läsa den här nyheten, för jag har läst den förut massa gånger. De här annonskritikerna har ju med all säkerhet rätt, men hur orkar man känna som pepp för den frågan för 100:e gången? Kan det finnas ett tröttare feministiskt skop än att reklamannonser är sexistiska? Ja, skulle det visa sig. För strax därefter så länkade du, Ola, till en nyhet om p-piller för män. Där har vi ett rött skop.
Stenhård mediekritik.
Nyheten om att det manliga p-pillet är på väg får en att känna som att man är med i Groundhog Day. För precis som Bill Murray fastnat i en tidsloop där han varje dag får träffa samma murmeldjur, får vi som läser nyheter minst en gång per år ta del av de här manliga p-pillet är på väg-rubrikerna. Det är som en journalistikens särrimner som man kan steka upp igen och igen och igen. Snart är det manliga p-pillet här, p-piller för män, på gång och så vidare. Och gemensamt för de här p-pillerskopen är att de aldrig handlar om att pillret faktiskt har kommit, utan bara att man gjort något minimalt forskningsframsteg. Det är som att manliga p-piller är en morot som hänger i ett snöre framför oss. Moroten ser så läcker ut eftersom vi i den här bilden är en tecknad häst. Men hur mycket vi än galopperar så kommer vi inte närmare den, för snöret sitter fast i en pinne på vår rygg. Vi kan ju titta på den här vändans snart är manliga p-pillet här journalistik. Denna gång från självaste Studio 1. Vi börjar med det obligatoriska inslaget. Vad skulle mannen på gatan tycka om att äta p-piller?
Om de skulle ge några biverkningar då, som till exempel minskad sexlust eller nedstämdhet, vad tänker du om det? Då försvinner väl liksom funktionen med p-piller? Förmodligen inte. Då hade jag löst det på andra sätt.
Finska rycket. Naja. Jag tycker faktiskt inte att det är så konstigt att man svarar så här. Fråga, vill du ha kraftiga biverkningar? Svar, nej, det vill jag inte.
Mm. Men det korrekta svaret skulle ha varit, ja men vadå, tjejerna har ju haft det i flera decennier nu. Klart att jag tar på mig det nu. Ge hit piller.
Jag fattar också om man tänker att Svälj. Två fel inte gör ett rätt. Studio 1 har också kallat in professor Kristina Gemsell Danielsson. Och hon förklarar nu det här senaste genombrottet i p-pillerforskningen. Tydligen så har man nu testat ett preparat på möss som paralyserar svansen på spermierna så att de inte når fram till ägget. Eller förlåt, sa jag att det var testat på möss?
Alltså det är inte ens testat på möss, utan det är på musspermier i provrör.
Det är så känsligt med män och biverkningar att man inte ens vill utsätta musmän för det som kvinnor går igenom. Nej, skämt åsido.
Jag finns det något så här. Skämt om musmän? Det är något sunket skämt begravet där. Något transfobiskt skämt, eller? Nej, glöm det.
Om man nu ändå bara är på stadiet att man testar spermier utan tillhörande kropp, hur svårt ska det då vara att be en människoman runka ett provrör och sen testa medicinen på hans spermier istället för att be en mus runka ett provrör? Himla awkward och fråga den musen om man ville ta med sin lilla, lilla porrtidning in på toaletten.
Gud vad sött. Vilket litet provrör.
Ja. Men eller hur? Om man bara ändå testar kroppsvätska, varför ens gå omvägen att testa ett djurs kroppsvätska och inte en människas?
Vilka små runkås.
Det är verkligen som att man inte vill uppfinna ett manligt p-piller. Det skulle kunna vara den nya rubriken. Vetenskapsmännen förhalar p-pillerforskningen genom att ta pyttesmå och ologiska steg. Eller jag som har missat något, är tanken att de här p-pillerna ska skrivas ut till möss? Jag tycker man kan vara lite tydligare med det.
Det är som att det bara det blev en 10-års fördröjning i utvecklingen. Det manliga p-pillret för att hon var tvungen att försöka lära möss och runka i muggar.
Nej, 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 nej! Det har hon spilt igen. Kom de på det här springhjulet.
Vi har fastnat i en grej här i några år.
Med start är det manliga p-pillret på väg. Men jag tänker väl att det kan införas något slags krav på att nästa gång man slår på stora trumman gällande manligt p-piller så får det faktiskt ha kommit ut på marknaden. Alla de här minimala halvframstegen som staplas på varandra börjar bli så himla tröttsamma att inte ens de insatta lyckas uppbåda ett engagemang som låter övertygande.
Så att det här är ju jättespännande.
Ja, men jag tror också att jag har gjort två gånger har gjort någonting i tankesmedan.
Jag har gjort det 1000 gånger. Jag känner att jag sitter och upprepar mig själv.
Men vad är grejen? Är det att man är så rädd för att utsätta män för något hemskt? Är det som är problemet? Att när man uppfann kvinnliga p-piller så var det bara tjoff in i kroppen med det. Nu åker vi. Men nu måste man verkligen se till att det inte är någon biverkning alls.
Ja.
Att det bara ska rinna genom kroppen som vatten på oss.
Ja, men man tystade ju också ner biverkningar när kvinnor fick det. Alltså det pratades ju inte om konsekvenser med p-piller och sådär. Jag antar att folk inte hade kanske varit lika pepp om det var så här, du kommer typ bli självmordsbenägen och aldrig mer vill ha sex. Typ.
Mm-hmm. Men, och då är det frågan nu hur man ska se på det här, om männen ska ta p-piller. Vill man ha rättvisa eller vill man ha hämnd?
Mm.
Men fast är det ens en sån debatt att folk vill att männen ska börja ta p-pillerna även om det är biverkningar?
Nej, för kvinnor vill inte heller att män ska ta p-piller.
Alltså?
I alla fall var det vinkeln när jag gjorde om det tankesmedjan för massa år sedan.
Varför inte? Eller varför skulle de inte vilja?
Jag tror inte de litar på dem.
Ja, just det.
Men jag tycker
att det är bara att man, ja, att man går hem med en fuckboy och så säger han, det är lugnt, jag tar pillret. Och det kommer ingen tro på ändå, så att
nej.
Det kommer inte bara ha någon avslappnande effekt alls.
Att äntligen så är det männens tur att kunna hämnas. Alla de här gånger.
Förlåt,
ni tittat oss i ögonen och sagt att ni har gått på pillret, så har det varit lögn. Så står man där och betalar underhåll.
Just det, alla de hela tokiga. Ja. Kvinnor som bara vill bli gravida med någon och släppa en från krogen som man har stött på.
Man kan ju också använda kondom. Vid tillfälliga förbindelser.
Just det, kvinna.
MVH, den här ungdomsmottagningstanten.
Ja, men det var bra sagt i och för sig.
Man behöver inte heller ha penetrationssex.
Man behöver inte ha sex överhuvudtaget.
Man behöver inte sex.
Vad säger som faktiskt kommer upp på en kopp te?
Ja, det var en kopp te.
Ja.
Ja, nej men det är om det. Lilla trefet.
Hörrni, det är ju en bra grej att sponsra Lilla Drevet.
Ja.
Aha.
Vi hade ökat i den här nya Orvest-undersökningen.
Yes.
Tidigare var det 76 000 enskilda lyssnare i månaden. Mm. Men nu är vi uppe i 86 000.
Cool.
Det är lyssnare.
10 000 mer, räknar jag snabbt ut.
Ja, och det är inga skitlyssnare heller.
Nej.
Kvalitetsmänniskor rakt igenom. Våra sponsorer är Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Är du akademiker ska du gå med i Akademikernas A-kassa, endast 100 kronor i månaden. Det är ju grundförsäkringen som ger dig upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Du behöver även vara med i facket som erbjuder en förbättrad inkomstförsäkring. Du som jobbar som jurist, samhällsvetare, ekonom, kommunikatör eller inom HR och IT ska gå med i Jusek. Då är du skyddad upp till 80 000 kronor. Ni får 80% av lönen upp till 80 papp. Driver du med mig? Nej, det gör jag inte. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Jusek stöttar också på massa andra sätt i arbetslivet. Just nu har Jusek ett projekt som heter Det flexibla arbetslivet. Tack vare tekniska lösningar som smartphones och uppkoppling överallt och sånt kan vi numera jobba var vi vill och när vi vill. TNS Sifo har gjort en undersökning åt Jusek om det flexibla arbetslivet och hur det påverkar deras medlemmar. Undersökningen visar att hela 6 av 10 kvinnor med barn säger att de skulle behöva gå ner i arbetstid om det inte var möjligt att arbeta flexibelt. Det vill säga möjligheten att jobba hemifrån eller på andra tider än ordinarie arbetstid. Motsvarande andel bland män med barn är 4 av 10. Så det är positivt att kunna arbeta flexibelt och för kvinnors karriärmöjligheter. Samtidigt som de här siffrorna också visar att kvinnor tar mer ansvar för hemmet. På Juseks hemsida finns fler resultat och tips och råd om hur du hanterar det nya möjliggörande men också ofta stressframkallande flexibla arbetslivet. Du kan även göra ett test där du får reda på om du är en segmenterare, en sån som behöver fasta gränser mellan arbete och privatliv, eller om du är en integrerare som trivs med att ha flytande gränser. Testet hjälper dig att förstå vilken strategi och vilket arbetssätt som passar dig bäst. Har du tagit steget och gått med Akademikernas och snedstreck eller Jusek tack vare den här podden får du gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Skriv det också gärna i din ansökan.
Du Ola, ja, där var jag nästan nära på att ge dig en örfil, för det där var ett hysteriskt bra erbjudande. Finns det hjärterum?
Mm.
Finns det stjärterum?
Mm. Bra sagt.
Så, världens muslimer. Finns det hjärterum? För om det finns det så finns det stjärterum. Svaret är att det gör det inte. Det finns inget hjärterum. Och därför inget stjärterum.
Kan du sluta säga stjärterum så många gånger?
Förlåt. Det är mycket, ni jobbar mycket båda med slå ihjäl tid. Säger de klyschor i idiomatiskt uttryck. Ta lång konstpaus.
Ser de andra i ögonen.
Skapar en spänning. Suger på den spänningen.
Bara det ökar och ökar och ökar anspänningen. Men det blir mer och mer klart att det inte kommer någon liksom förlösning.
I slutet av oktober så kom den andra, eller om det var den tredje resolutionen från UNESCO om huruvida judar har några, om det finns några band till judendomen och judarna angående Tempelberget som ligger mitt i Jerusalem. Den har varit jätteomstridd, den här resolutionen. Sverige har röstat för den en gång, tror jag, och lagt ner sin röst en gång. Efter devisen, om jag varken säger bu eller bä, så kommer alla älska mig.
Precis, en bra konflikthantering.
Mm.
Då blir ingen arg.
Precis.
Men alltså, om resolution om huruvida judarna har ett band till Tempelberget eller inte?
Ja, liksom, om det finns, om man kan styrka att liksom, judendomen har, vad heter det, claims då, som det på svenska? Några, vad heter det?
Anspråk
på Tempelberget.
Var ligger Tempelberget?
Ligger mitt i Jerusalem.
Men det är på israeliskt territorium då?
Halva är väl? Okay. Eller en som all. Det beror lite på vad man menar. Jag tror att en stor del av det befinner sig på i östra Jerusalem, men jag kan ha fel. I alla fall så är den är på något sätt administrationen av själva tempelberget tror jag ligger under, alltså egentligen jordanskt styre på något sätt. Alltså Västbanken är ju så himla undligt, för där, på Västbanken så finns det ju i princip 5 olika lagsystem. Det finns israelisk lag, det finns gammal engelsk kolonial lag, det finns ottomansk lag och så finns det, som var det med, det finns ett himla många olika lagsystem som kolliderar eller som man kan liksom ta upp sin fråga i.
Det är lite rörigt.
Det är lite rörigt. Det är också lite rörigt om huruvida man, för att från judiskt håll så har man sagt precis så här att det här har liksom förnekat judiska anspråk på tempelberget. Det är inte helt säkert att det är så. Men framförallt så har man inte använt ordet tempelberget, utan man har använt de muslimska namnen för tempelberget. Alaska eller Al-Aqsa till exempel.
Men det är att alla vill gå dit och be.
Precis. Och det här är också lite ett problem. Alltså...
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Egentligen så får inte judar be där. Eller judar får inte ens beträda tempelberget av olika anledningar. Tempelberget alltså är där templet en gång stod. Sen förstördes den först av, om det var Syrien, jag kommer inte ihåg. Och sen av romarna.
Mm-hmm.
Och sen så kom muslimerna dit och byggde 2 stycken stora moskéer på den.
Okej, okay. Men så det är judarnas tempel med stort T som var på tempelberget?
Ja, precis. Tiden. Det är inte bara tempel med stort T, det finns bara ett tempel.
Okej.
Okay. Ja. Men eftersom det finns massa olika rum till exempel, alltså det, till exempel så är det bara så att det är bara liksom prästerskap till exempel som får gå in i tabernaklet, va? Det allra heligaste. Och eftersom man inte vet vad det är så får man inte beträda det överhuvudtaget. Men nu är det så att ganska många judar vill ha tillgång till templet och vill kunna be där. För som det ser ut nu så får de inte vara där överhuvudtaget. De har rätt att vara där som turister, men de får inte utföra några som helst religiösa handlingar på själva templet.
Var det Yitzhak Rabin som förhandlade bort tempelberget?
Jag tror att det var Moshe Dayan som gjorde det. Efter 67-årskriget, när Israel tog kontroll över östra Jerusalem, så införde han den regeln av 2 olika anledningar. 1, för att inte skulle bygga ett nytt tempel, och 2, för att han inte ville stöta sig med den muslimska befolkningen. Så här säger till exempel Firas Dibs, som är på WAQF, jag kan inte uttala riktigt, WAQF, och det är alltså myndigheten som administrerar själva tempelberget. Israel vill begränsa muslimernas tid och ge mer tid till judar. Allt fler judar kommer hit, säkert på judiska helgdagar. Det vill sända ett budskap om de här rättigheter att vara här. Vi kommer aldrig att gå med på att dela Alaska. Det är en röd linje för världens 1,7 miljarder. Den israeliska regeringen måste lämna Alaska i fred och börja behandla palestinierna som människor. Judar har inga rättigheter här. Det här är en helig plats för muslimer. Israel fick ändra situationen. Alaska är i fara. Och på sånt och mycket så började de här knivattackerna började som ett svar på att allt fler judar tog sig upp även på judiska helgdagar på tempelberget.
Mm.
Det finns en liknande situation i Hebron där patriarken Abraham är begravd, som för ganska länge så hade inte judar tillträde att be där heller. Nu är den delad så att det finns 2 stycken ingångar, en för judar och en för muslimer.
Ja, just det, för båda vill be för Abraham eller be.
Ja, just det. Jag vet inte fan exakt vad det är de vill, men de vill vara i närheten av honom.
Det är ett helvete med de abrahamitiska religionerna.
Det är det verkligen.
Kristendomen är väl lite bättre än de andra, men de kan fara åt helvete allihopa faktiskt.
Nej, det är inte mycket också bara det att det finns en plats som man inte är välkommen till. Och då blir man jättenyfiken på det.
Ja, men så är det ju lite. Men så som de framställs, väldigt många personer som höjer rösten för att judar ska få rätten att be på tempelberget, är att de framställs som extremistiska galningar.
Mm.
Och det finns nog både en och två som är det. Jag kommer ihåg en gång när jag var i Hebron så fick vi höra tal av bosättarnas talesman där. Han stod framför oss vid en pulpet och snackade osande om situationen där. Jag lade märke till att han hade ett retorisk tics. Mm-hmm. Du vet det där, som jag vet till exempel att det oftast när jag talar att det tar mig väldigt mycket på näsan. Så jag har fått höra att jag inte ska ta mig på näsan så mycket när jag talar. Hans retoriska tics var att hela tiden fiffla på sin jättelika magnumrevolver som hängde på sidan av honom. Det hade så himla god lust att gå fram till honom och säga att det lätt drar uppmärksamhet till sig.
Just det.
När det man talar om möjligtvis kunna samexistera med muslimerna samtidigt tafsar på sin revolver.
Det är inte bara talspråket. Man får tänka på att man kommunicerar med hela kroppen.
Det var så himla komplicerat i alla fall, situationen i Hebron. Och den var jättevåldsam på båda sidor. Men trots den här på många sätt retoriskt otrevliga mannen och med sitt hemska retoriska tics, så idén som han egentligen ville var ju bara att få tillgång och be på den platsen. Jag har lite svårt att förstå att det ska finnas någon sorts argument för varför inte judar skulle få be på Tempelberget. Förutom det realpolitiska att 1,7 miljarder muslimer skulle bli tokiga.
Ja, just det.
Det finns ingen anledning att inte få be där. Nej. Om det nu är en plats delad av 3 världsreligioner, varför inte bara dela på den? Nu låter jag som ett barn.
Ja. Det låter som en dum jävla liberal som tror att det finns principer.
Du berättade
man vinner strider med arméer.
Du berättade för mig
dina 1,7 miljarder.
Och Ola,
men i så fall, om det är arméer som har vunnit, då borde väl bara muslimerna ta och gå ner från det där tempelberget. Om du kör på det socialistiska tankesättet.
Ja, just det.
Att brutal makt är det som gäller. Då har nämligen inget där att göra.
Ja, exakt. Ja, Israel har ju
spöat
dem i 18 krig i rad. Ja, så det borde de också fatta någon gång.
Ska ni fortfarande hävda att ni har rätt till det?
Ja, okej. Okay. Ja, men jag fattar vad du menar. Det finns ingen...
Är det värt att sätta världen i brand för denna liberala åsikt att man kan väl dela på saker och ting? Kanske.
Mm. Men okej.
Okay. Vad är vi utan principer?
Är det typ bosättarna, de mest ortodoxa israelerna som driver på och bara försöker tränga sig upp på Tempelberget?
Jag tror att det är vissa delar av det.
Men om man säger moderata israeler har accepterat det här, att muslimerna ska bara vara där.
Ja, precis.
För att de blir helt jävla galna.
De blir också
dit och ber.
Ja.
Just det.
Det är svårt när praktik och policy går mot varandra, eller vad heter det?
Man kan ju säga,
självklart ska judar kunna, vad heter det, be där uppe. De har väl lika mycket rätt som det som muslimerna. Men om de blir tokiga.
Mm.
Men vad om de blir tokiga?
Men om man ska dra en parallell till det med det manliga p-pillret, så kan man ju säga att muslimerna...
Är männen.
Muslimerna är ju kvinnorna då som inte vill ha rättvisa utan vill ha hämnd.
Just det.
Att de vill bara bestraffa. För att de kanske har lidit utav ockupation och jag vet inte, förnedring vid vägspärrar. Jag vet inte exakt vad som händer. Och så då ska vi bete oss orimligt tillbaka.
Ja. Mitt enkla förslag är, vad sägs som ett schema?
Mm.
Som med separerade badtider och så, som vi har gjort i Sverige.
Ja, exakt. Det funkar superbra.
Ingen som har klagat på det.
Nej, exakt.
Jag kan vara lite upprörd över det.
Du?
Det är ju också med princip.
Men så då, tror du att det skulle funka i fallet Tempelberget också? Eller skulle du också börja skava hos dig i så fall då, med separerade tider för muslimer?
Ja, just det, att jag faktiskt skulle kräva att alla bad samtidigt. Om du vill att alla ska bassa samtidigt, måste väl alla på Tempelberget be samtidigt också. Men jag vill bara säga så här, att jag har full, det här är en av de få gånger som jag ändå har full förståelse för Sveriges feghållning, att bara lägga ner sin röst.
Vill inte du, jag tror att din hållning var att Sverige borde rösta för att judarna ska ha rätt till Tempelberget.
Jo, det är det. Men jag förstår.
Du förstår, ja, okej.
Okay. Inte samma sak.
Ja, vi ska försöka avgöra frågan nu en gång för alla. Vi kommer inte kunna avgöra den en gång för alla. Vi ska diskutera frågan vidare.
Ja.
Är det så med Trump-väljarna? Att de är globaliseringens förlorare. Är det ett skri av ekonomisk ångest? Är de pissade på? Är det att den urbana hipster kunskapsekonomin-klassen säger, har bilarbetarna ingen fabrik att gå till, men låt dem då tillverka appar? Är det så? Är det så för Trump-väljarna?
Himla okänsligt sagt.
Är det synd om dem? Eller är de bara rassar? Oavsett hur det gick i valet så finns det ju många Trump-väljare i alla länder. Inte bokstavligt Trump-väljare då, men ni fattar typen. Jag har refererat en artikel från den amerikanska tidningen Vox ett par gånger i senaste avsnitten. En artikel som protesterade mot att det började bli en allmän sanning att globaliseringens förlorare röstar på Trump och liknande. Artikeln gick igenom forskning och menade att den forskningen visar att det som förenar ytterhögre väljare på båda sidor om Atlanten är inte oro över ekonomin utan negativa attityder gentemot förändring. Det är auktoritära åsikter, xenofoba, homofoba och rasistiska åsikter. Att vänster vill så oerhört gärna att det ska vara så att folk stör sig på invandring för att A-kassan är för låg. Men forskningen då enligt Vox-artikeln visar att folk stör sig på invandringen för att de stör sig på invandringen.
Mm-hmm.
Att en person som har negativa attityder gentemot invandrare är lika trolig att rösta på Trump oavsett om den är orolig för sin ekonomi eller inte. Och att det starkaste stödet för de här partierna också överallt i Europa då kommer inte från de mest lågavlönade knegarna utan det kommer från the petty bourgeoisie. Mm. Småborgare. Småföretagare, egenföretagande, rörmockare, familjeföretag, någon som har en affär. Helsingborgare döpte jag det till.
Just det.
Sådana helsingborgare. Och det handlar inte om ekonomisk oro, det handlar om nedbrutna statushierarkier. De vill leva i ett land där alla människor har samma sedvänjor och traditioner. Att man känner att det här är inte mitt land längre. Folk ser ut på ett annat sätt och pratar annorlunda. Det är ett skifte i kulturen som man inte förstår, inte en del av. Och inte gillar om man har ingen plats igen. Alla tycker bara att man är en sopa. Ja, men människor värderar sin kultur och identitet lika mycket som de värderar sin ekonomiska trygghet. Att så här ras och hierarki och gruppidentitet det har spelat en väsentlig roll i hur människor förstår världen. Och västvärldens historia och nationalstater har format det på ett speciellt sätt. Och man kan inte förneka det, att identitet och det förflutna har stor betydelse. Att det här med att reducera allt till materiell eller ekonomisk orsak är ett misstag. Så var den artikeln ungefär. Ganska uppmärksammad och spridd artikel som jag vidareförmedlade. Men nu har en amerikansk vänstertidning som heter Jacobin Magazine ägnat mycket energi till att förklara varför det här påståendet om att ekonomiska faktorer är oviktiga för att förklara Trump inte stämmer.
Mm.
Eller är Vox också vänster, amerikansk vänster. Men Vox är kanske mera Hillary och Jacobin är mera Bernie Bros. Och i Jacobin-artikeln Sympathy for the Devil förklaras det ganska övertygande varför Vox-artikelförfattarna har hanterat de vetenskapliga undersökningarna han citerar på ett felaktigt sätt. Att man inte kan dra slutsatser om vad som motiverar Trump-anhängare så som han gjorde. Orkar inte återge det.
Nej.
Det blir för krångligt. Men ni får tro mig när jag säger att det var ganska, ganska övertygande.
Jag tror dig.
väl, jag tror. Men en poäng är att Trump inte har skapat fler rasister.
De fanns där från början.
Ja, han har bara entusiasmerat de som finns extra mycket. Andelen av USAs rasister som gick med i Trump-rörelsen var fler än vad som gick med i Romney- och McCain-rörelserna.
Finns det statistik på hur många som är rasister i USA?
Ja, det gör det. Eller men det finns statistik på hur många som har racial resentment.
Okay.
Förbittring över att det här är inte mitt, jag känner inte igen mitt land.
Okay, så folk vill inte svara på frågan om de röstar på Trump, men de svarar gärna ja på om de är rasister eller inte.
Ja, men det är inte fler rasister i USA eller någon annanstans i västvärlden, utan trenden är motsatt. Att motviljan mot andra raser, säger man så, mot invandrare. Det är svårt att man säger race så slappt på engelska. Ja. Det är konstigt att man översätter det. Mot invandrare, mot mångkultur, att det resentimentet minskar. Eller kanske på vissa platser stillastående, men det ökar inte. Jacobin-artikeln tar upp det franska exemplet. I Frankrike, det kanske ni har hört om, det är helt galet uppskruvad kulturkrigsstämning nu. Alla är helt besatta av La République och La Cité och identitet och franskhet och ha total nevros kring hur vi ska göra med islam. Det går inte att samexistera. Snutarna står där på stränderna och bara skriker till kvinnor i burkini så att här i Frankrike visar vi pattarna. Känslan är att det är så.
Mm.
Och det är också så på ett sätt att det är värre än någonsin. Men trots att polariseringen i debatten om kulturfrågor är starkare än någonsin så är alla siffror så här att 1988 sa 75% att det är för många invandrare i Frankrike. 2012 var det 50%. 1992 så 44% att invandrare berikade kulturen. 2009 var det 75%. Och the percentage who agree that immigrant workers should be seen as being at home here since they contribute to the French economy rose from 66% in 1992 to 84.5% in 2009.
Vad heter han som telefon i engelska och är bra på PowerPoint?
Alltså Hans...
Rosling,
ja.
Det är lite Hans Rosling nu.
Nej.
Ser bra ut.
Säg aldrig så igen. Nej, men att alla siffror är så då, i sådana där toleransmätningar. Att det går då åt det mer toleranta hållet, med stigande utbildningsnivå och upplysningsnivå. Så det går liksom inte att säga att uppgången i xenofobisk höger beror på väljarkårens längtan efter en politik om sådana frågor, som Vox-artikeln påstår. Eller det finns ju en sån stor längtan fortfarande efter att ha strid om sådana kulturella värderingar. Men den längtan är ändå mindre än förr. Så det är svårt att förklara uppgången i trumpism med att det bara är så att folk är xenofoba. Det är de förvisso, men de har varit mer xenofoba under perioder när den politiska debatten bara handlat om klass och den socioekonomiska konfliktskalan.
En Trump för 8 år sedan borde haft ännu högre.
Ja, för 40 år sedan liksom. Men Frankrike är alltså mer tolerant än någonsin, men ändå är polariseringen när det gäller kulturella värderingar större än någonsin. Den här artikeln citerar en fransk forskare som heter Tiberge, som säger att högervridningen har inte uppstått på grund av en efterfrågan hos väljarna. Den har uppstått på grund av tillgång hos politikerna. Och det kanske, det pratade jag också om här för något avsnitt sen, att det är att det är det politikerna har kvar att entusiasmera väljarna med. När det liksom ekonomisk politik är mer och mer uppbunden i internationella handelsavtal och det är ingenting som beslutas nationellt i parlamentet, då blir det mer att man har det här kvar ändå, de här värderingsfrågorna och bråk om varför muslimerna hatar tjejer eller sånt här. Men Jacobin Magazine skriver om kolgruvedistrikten i West Virginia, och det är som en parodi på dumma bondläpps USA. Det är Appalacherna, och nu är kolgruvorna stängda och det är maxdeppigt där. 90% ungefär röstade på Trump.
Det finns en särskild sorts också amerikansk deppighet när det är ett ödelagt samhälle. Att man verkligen så här tänker att det åker förbi så tumbleweed.
Ja, men det är just det att de inte har någon då nästan så här statlig omfördelningspolitik för att rädda glesbygd så att de kan vara sådana jävla spökstäder. Att Detroit, att det är en stad som var dubbelt så stor som Stockholm, som bara är tömd på folk nu. Nej, så bara är det så. Det bara liksom är som en postapokalyptisk film, att det bara växer gräs överallt.
När hela Sverige får leva-kommittén kommer till USA och ska träffa sin motsvarighet, så står de där på flygplatsen. Vi är aldrig upphämtade.
Bra sketch i det. Ja, precis. Men brittiska tidningen Guardian gjorde ett tv-reportage därifrån. De är tydligen tv-inslag ibland också. I McDowell County i West Virginia, och körde omkring med en lokal politiker som heter Sabrina Schrader. Hon är demokrat, så hon åker runt och försöker kämpa för att få alla att sluta älska Trump så mycket och kämpa mot fattigdomen. Och i ett tillfälle i reportaget plockar Guardian-reporten och Sabrina, de kör bil, så plockar de upp hennes farfar och ger honom skjuts.
Schrader spends a lot of time educating McDowell voters, including her grandfather.
Hey, Papa, you need a ride?
Yeah.
All right, well, hop on in.
Yep. How you doing?
Pretty good, you?
What do you think of Donald Trump?
I hope he get in.
Så?
Han sa, I hope he get in. Att han vill att Trump ska bli president.
Okay.
Varför, frågar då hans barnbarn Sabrina.
Why? Why did Hilda get, set our coal mine down and tap? And Hilda, Donald get, he done put our coal mine back.
Okej, men nu blev det ju bara, nu sitter vi bara och skrattar åt Hillbillis.
Nej,
gjorde vi. Du ser på mitt så skrattar Hillbillis, du har en lång ill med någon sorts goatfucker uppe i henne.
Jag tar dem på allvar.
Och du hör inte vad han säger.
Jag älskar honom villkorslöst. Tycker vi ska lyssna på honom. Han sa, because Hillary is going, alltså varför han inte ska rösta på Donald Trump, han sa, because Hillary is going to shut down all the coal mines, Donald is going to put all the coal mines back.
Ja, men det är väl ett bra argument.
Donald ska stoppa tillbaka alla gruvorna i West Virginia. Ja, jo. Vi kan höra ett klipp till.
I voted for that black guy 2 times.
Obama.
Barack Obama.
Yeah. Yeah, my papa's a Democrat. Because you were in the United Mine Workers of America, weren't you? Union worker. My papa was a coal miner.
I worked 26 years in coal mine.
26 years.
I ain't dead yet.
Thank God.
Men det han berättade var, han sa I voted for that black guy 2 times. Så han har precis ändå bytt parti då. Okay. Han var Obama-supporter. Och hans barnbarn berättade då att pappa var medlem i fackförbundet United Mine Workers och han jobbade i gruvan i 26 år. Mm. Och Jacobin Magazine skriver om att den här pöben i West Virginia har pendlat mellan att vara typ alltså jättemycket Ku Klux Klan och att vara Roosevelt New Deal-demokrater beroende på hur stark fackföreningsrörelsen har varit. Att den har förändrat deras politiska utblick och politiska beteende. Och nu är fackföreningsrörelsen otroligt svag i USA. Att vara medlem är något väldigt lågintensivt som inte betyder speciellt mycket och inte gör någon större skillnad. Men det är ändå väldigt stor skillnad på hur fackmedlemmar röstar. Att bland de här outbildade vita som hamnar på övre halvan när det gäller att ha racial resentment, att ha rasförbättring. Ja, men outbildade vita som är på övre halvan när det gäller att störa sig på icke-vita människor. De röstade ändå på Obama i extremt mycket större utsträckning om de var med i facket jämfört med om de inte var det. Att det var 26% troligare eller något sånt där att rösta på Obama då. Eller 26 procentenheter fler tror jag var. Ja. Ja, men poängen är att de här på Vox som säger att de här arga vita bondläpparna röstar på Trump för att de är rassar. Att ja, det är de kanske. Men det har de alltid varit. Så varför händer det här nu? För att massa individer som är helt isolerade öar plötsligt väljer att agera på sin rassighet, säger kanske en dum jävla liberal. Om man bara skaffar en analys. Det här var veckans Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladets kultur. Vi säger tack till våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Och vi säger tack till Malmö Musikstudio där vi fick spela in den här veckan.
Supertrevligt.
Mm. Verkligen. Och ja, det var det. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Jonathan Unge och Nanna Johansson. Hej då.
Hej, hej.
Varför är det så roligt?
Det känns som att vi inte får säga våra namn.
Ja, okej. Okay. Så blir jag långständigt när jag ska göra det.
Ja, jag är ledsen hörni. 3 4